Våldsbrottsligheten kryper allt närmare och drabbar allt fler svenskar. När skottlossning utbröt i en uppburen kulturprofils trapphus blev de mediala reaktionerna därför både starka och talande. Hur skildras Sveriges våldsutveckling i offentligheten? Hur hanteras upplevelser som motsäger etablerade övertygelser? Och vad händer med ett samhälle som prioriterar det som låter bra framför att beskriva hur saker faktiskt är? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om svenskt självbedrägeri. Självbedrägeri och vanföreställningar bekämpas bäst med utbildning, och jag vill därför uppmana dig som tittar att se min intervju med Liberalernas partiledare Johan Persson i avsnittet om 100% disciplin i skolan. Avsnittet finns länkat i videons beskrivning. Och på tal om utbildningsarbete så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dessa pedagogiska videos om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare era frivilliga donationer som denna kanal är fortsatt möjlig, så ett stort, stort tack till alla er som bidrar. Idag talar jag om kriminalitet, konflikter och kognitiv dissonans. Häng med! Kognitiv dissonans är ett psykologiskt begrepp som beskriver det obehag en individ upplever när befintliga övertygelser, idéer eller värderingar motsägs av nya upplevelser. För att minska det dissonanta obehaget måste individen antingen förändra sina övertygelser eller förneka den motstridiga upplevelsen. Ett aktuellt exempel på denna kognitiva dissonans är hur författaren och journalisten Elisabeth Åsbrink hanterade en skottlossning i sin egen trappuppgång.
En händelse från helgen då, sen fredag kväll, ännu en skottlossning, denna gång i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Det var flera skott som avlossades mot en lägenhetsdörr. Elisabeth Åsbrink, välkommen hit, författare och journalist är du.
Tack så mycket.
Du var en av dem som befann dig i närheten av just den här skjutningen.
Ja, i närheten. Jag var i samma trapphus. Precis, där skotten avlossades.
Jag vill varken förminska Åsbrinks traumatiska upplevelser eller kritisera henne som person. Men i egenskap av uppburen kulturprofil skildras hennes upplevelse i Sveriges största medier. Och detta med en både unik och talande dramaturgi. I Sveriges Radio P1 uttryckte Åsbrink närmast bestört förvåning över att även hennes eget trapphus, med fina grannar som varken är fattiga eller rika, överhuvudtaget kunde drabbas av våldet.
Det är ett stillsamt hus. Det är fina, schyssta, vanliga grannar. Det är ett hyreshus. Ingen är särskilt rik, ingen är särskilt fattig. Det är liksom ett väldigt medelklassigt ställe. Det är den värld vi delar, vare sig vi gillar varandra eller inte. Och här kom våldet.
Samtidigt tillhör Åsbrink den grupp av kulturarbetare som under åratal har trivialiserat det ökande antalet skjutningar, sprängningar och våldsdåd i Sverige, och som istället framhållit rasism och rädsla som Sveriges verkliga problem.
Vi och dem. Oro, rädsla. Somliga är rädda för flyktingar, andra är rädda för rasister. Och jag är rädd för rädslan. Rädsla gör nämligen människor irrationella och möjliga att manipulera. Vi ser hur populister och extremister i alla länder nu lever på att skapa rädsla och misstro. Istället tänker de i termer av vi och dem, att det finns olika grupper och att dessa står i motsatsförhållande till varandra.
Efter den borgerliga valsegern 2022 upprepade Åsbrink denna tes i prestigefulla New York Times under den självömkande rubriken "Sverige håller på att bli outhärdligt". Den svenska extremhögern har dragit nytta av landets växande ojämlikhet vilket har lett till en besatthet av brottslighet och en antipati mot invandrare. Åsbrinks troskyldiga lösning på dessa uppfattade problem är symptomatisk för det avskärmade kulturkotteri hon själv tillhör. Demokratin förutsätts endast kunna räddas om även andra människor blir lika stora humanister som Åsbrink själv. Vilket rent konkret innebär att man alltså ska se sina medmänniskor i ögonen.
Men det är här vi alla andra kommer in, vi som kallar oss demokrater, som tror på människors lika värde, som vill motverka rasism. Att bli demokratiarbetare är enkelt, helt gratis och alldeles riskfritt. Se varandra i ögonen, småprata, säg hej. Möt blicken hos den du passerar på trottoaren, så upprätthåller vi ett öppet samhälle.
Åsbrinks självförhärligande föreställning om blickars demokratibärande betydelse illustrerar oavsiktligt hur avskuren hennes sociala stratosfär faktiskt är ifrån verkligheten. Eftersom alla med den minsta erfarenhet av gatans logik vet att just opåkallade blickar tenderar att uppfattas som konfrontativ provokation. Efter att Åsbrinks eget bostadshus drabbats av våldet är det dock hennes egen blick som plötsligt har skakats och rubbats.
Det är svårt att ta in. Mm. Och vad som har hänt efter det, det är ju att hela blicken på trapphuset, på kvarteret, på området har skakats, har rubbats.
Mm. Plötsligt är det inte längre bara bristen på humanistiska blickar som hotar demokratin, utan även upplevelsen av förlorad trygghet.
Du har blivit förändrad i grunden av det här. Inget är sig likt, säger du. Är det verkligen så?
Ja, jag tror att det är vad som händer när man kommer i närheten av våld och dödshotande, livshotande våld. Ja, någonting rubbas, någonting tas ifrån en. När tryggheten som ska finnas i det allra mest vardagliga, när den tryggheten försvinner, påverkas hela samhället på ett sätt som faktiskt, vågar jag påstå, även om det är stora bombastiska ord, hotar demokratin.
För att försvara den solidariska verklighetsuppfattning som Åsbrink investerat sitt kulturella kapital i, överför hon sedan ansvaret för sin dissonanta otrygghetsupplevelse till en påstått otillräcklig omfördelningspolitik.
Hur många skottlossningar har det inte varit? Hur många sprängningar? Det var en sprängning i natt, tror jag, i Göteborg.
Mm. Och en i Malmö också, dessutom.
Ja, det är en ohygglig otrygghet som sprider sig för tusentals människor, och smärta och sorg. Och ja, då blir vi lätta offer för de som har enkla lösningar.
Vad kan samhället göra för att det här inte ska ske, för att vi inte ska bli lätta mål för de som kommer med de här enkla lösningarna?
Ett sätt att göra det är ju, förutom de här vanliga satsningarna, skola, utbildning, allt det här som handlar om den sociala och ekonomiska välfärden. Det handlar ju också om att motverka stora ekonomiska och sociala orättvisor.
Åsbrinks halvhjärtade försök att återgöra Sveriges våldskriminalitet till en fråga om socioekonomiska faktorer är intressant. Dels för att denna reduktionistiska förklaringsmodell är uttjänt, men också för att den under decennier varit just den allenarådande enkla lösning som hon själv säger sig vilja motverka.
Socioekonomiska faktorer.
Denna typ av försvarsreaktioner tydliggör den kognitiva dissonans som drabbar Sveriges dygdsignalerande klasser när de konfronteras med en verklighet som de varken vill kännas vid eller ens förmår tolka. Denna chockerade tunghäfta beskrevs med oavsiktligt klarspråk av Åsbrink själv när hon på Dagens Nyheters kultursida desperat frågade sig: vad försöker jag säga? Och hur kan jag säga det utan att låta som ett slitet valmanifest eller mörkblått partiprogram? Denna formulering är både anmärkningsvärd och talande och röjer Åsbrinks inre kamp för att undvika att behöva ompröva sina övertygelser, även när våldet bokstavligt talat står i förstun.
Och vi inser att någonting har hänt, så jag ser denna dörr och ser hylsorna och känner krutlukten. Alltså jag blev chockad.
Åsbrink tillhör en klass människor som under decennier har trivialiserat, relativiserat och ibland direkt förnekat Sveriges våldsutveckling. Istället har dessa individer aktivt bidragit till att försvåra en verklig diskussion om detta samhällsproblem, genom att konsekvent beskriva våldet som ett rasistiskt, populistiskt och extremistiskt hjärnspöke.
Det finns något som förenar rasister, populister, terrorister och extremister. De vill alla skilja den ena från den andra. De avskyr medmänsklighet, de avskyr tolerans, de hatar tillit. Alltså kan vi göra motstånd genom att upprätthålla just det. Medmänsklighet, tolerans, tillit. Och jag är rädd för rädslan. Rädsla gör nämligen människor irrationella och möjliga att manipulera. Vi ser hur populister och extremister i alla länder nu lever på att skapa rädsla och misstro.
När Åsbrink så plötsligt konfronteras med verklighetens våld saknar hon därför ord för att ens kunna beskriva det i vänsterideologiskt acceptabla termer. Detta behov av att prioritera beskrivningar av verkligheten som låter bra framför konsekvensneutrala redogörelser av hur verkligheten faktiskt ser ut är kännetecknande för de svenska idealisternas nu tilltagande kognitiva dissonans. Den svenska kulturens kognitiva dissonans är kopplad till en exceptionalistisk självbild, alltså övertygelsen att de värden och de idéer som Sverige företräder är unikt betydelsefulla och tjänar som förebild för hela världen. Detta uttrycks bland annat genom behovet av att ständigt vilja gå före, att visa vägen och att vara världsledande inom allt från migrationspolitik till klimatarbete. Och det är när dessa högtravande ambitioner kommer på skam som dess företrädare drabbas av kognitiv dissonans. Ett iögonfallande exempel på detta är hur Sverige gick från att ha en självbild som humanitär stormakt till att istället beskrivas som dödsskjutningarnas huvudstad i Europa. När medborgarjournalisten Tim Pool besökte Sverige år 2017 hyllades han inledningsvis av både politiker och journalister eftersom hans rapportering framhöll Sverige som ett tryggt land med generöst välfärdssystem.
Sweden has very, very great welfare benefits. You know, the government takes care of its poor people.
Yes, it's true.
Jämfört med hans hemstad Chicago så upplevde han Malmö som väldigt fint. Han nämner bland annat då lägenheterna på Rosengård som han besökte och säger att de är jämförbara med rika personers bostäder i Chicago. Han tycker också att det är fel stad och fel land att göra ett exempel av i den här debatten om invandringspolitik.
När Pool sedan rapporterade om ett hotfullt möte i Stockholmsförorten Rinkeby ändrades det mediala tonläget snabbt till att istället beskriva hans rapportering som en potentiell fara för demokratin, och att ojämlikhet var det verkliga problemet. Detta är ännu ett exempel på politikers och journalisters behov av att kontrollera hur verkligheten beskrivs, och där fokus ständigt flyttas till omfördelningsfrågor för att undvika kognitiv dissonans. När även dåvarande biträdande rikspolischef Mats Löfving år 2020 började beskriva den svenska kriminalitetsutvecklingen i klarspråk drabbades många journalister av en motsvarande kognitiv dissonans, och man ville därför ånyo reducera problemet till att vara en fråga om just omfördelningspolitik.
Vi kan uppfatta att den här diskussionen om integration ibland kan vara lite naiv i Sverige.
Hur då?
För det är ju på det sättet att det är långt ifrån alla människor som vill bli en del av det svenska samhället. Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet, de vill tjäna pengar. Och det gör man på narkotikabrott, våldsbrott, utpressning. Man tar sig in i näringslivet. Det finns också exempel på att man tar sig in i det politiska livet och vill ha en roll att spela i den offentliga, riktiga styrningen av en kommun eller till och med av Sverige.
Vet du, det här låter ju väldigt kontroversiellt, för du säger att du påstår att du vet att det är så här. Men många skulle säkert säga att det är sociala omständigheter, fattigdom, boendeförhållanden, dålig skolgång och allt sånt där. Att det är det som förklarar att man hamnar i brottslighet. Men du säger att de kommer hit med en plan. Hur vet du det?
Därför att det är den underrättelsebild vi har.
Dessa starka reaktioner följdes, precis som i Åsbrings fall, av ett mycket, mycket intensivt journalistiskt arbete för att beskriva problemen på ett sätt som minskar den kognitiva dissonansen.
Ditt uttalande här om klanerna har skapat en väldig debatt om etnicitet och brott. Var det det du ville? Och just när du talar om klanerna så blev det ju en debatt i riksdagen i veckan här om etnicitet och brott. Var det det du ville få fram, den debatten? Men du talade om släktbaserade kriminella nätverk eller klaner. Och just begreppet kriminella klaner är laddat och det kan kanske också vara lite svårt att förstå. Och vad skiljer det här ifrån maffian till exempel, som jag tror fler känner till?
Så jag går liksom inte igång riktigt på de här namn- och definitionsfrågorna, eftersom det helt enkelt inte spelar någon roll för våra poliser längst ut eller för medborgarna längst ut.
Så det spelar ingen roll om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia?
Du hör vad jag säger nu. Ja. Det vi inriktar oss på, det är kriminella människor som använder familjen och släkten som en plattform för att begå brott. Ja. Det räcker för mig. Är det då någon som tycker att vi behöver definiera och namnge det här på ytterligare sätt eller så? Det är helt okej, men jag kommer inte fokusera på det eftersom det inte genererar tillräckligt med konkret medborgarnytta.
Problem försvinner dock inte bara för att man beskriver dem på ett mindre obehagligt sätt. Och nyligen bekräftades dessvärre Löfvings utsaga om den organiserade brottslighetens ambitioner att infiltrera hela samhället.
Polisen infiltreras av kriminella.
Det är inte vilka polisanställda som helst som det handlar om, utan de sitter på strategiskt utvalda positioner.
Enligt DNs granskning har minst 30 polisanställda pekats ut som säkerhetsrisker.
Det finns förrädare inom kåren.
Möjligheterna att reducera denna systemhotande kriminalitetsutveckling till en omfördelningsfråga är nu slutligen uttömda. Och trots att detta rimligen är Sveriges mest kritiska fråga just nu, så valde Sveriges Television att helt plocka bort den från sin senaste partiledardebatt. Istället valde Public Service att helt fokusera på vänsterblockets frågor om vård, skola och klimat, vilka programledarna dessutom konsekvent styrde in på just omfördelningsfrågor.
Varför satsar ni inte mer? Centerpartiet vill ju inte satsa lika mycket extra pengar. När ska friskolan inte få ta ut vinst? Ta bort vinsten, ett osunt vinstintresse.
Stoppa vinsterna i skolan. Varför tar inte politikerna till ekonomiska styrmedel?
Ni kan tänka er något stöd, och vill ni återinföra någon typ av stöd? Tycker Kristdemokraterna att det behövs en särskild skatt?
När klimatet debatterades så fick Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok oemotsagd lovsjunga den storstatliga satsning på grönt stål som redan kostat medborgarna miljardbelopp, trots att det bevisligen saknas energi för att projektet ska kunna genomföras.
Nästa stål, gröna stål, det ska tillverkas i Sverige och säljas till hela världen. Vi kommer att bada i guld när vi gör den här klimatomställningen.
På liknande sätt lät man Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, oemotsagd, fundera högt om politisk jämställdhetsreglering av företags anställda.
Vad säger Daniel Heldén? Vad har Miljöpartiet för förslag för nya förslag för att öka jämställdheten?
Vi behöver också se till att vi har en kvotering på höga poster i företag.
När Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson slutligen ifrågasatte exakt hur Miljöpartiet ämnade skapa denna typ av politisk kontroll av näringslivet avbröts han omedelbart av programledarna med beskedet: vi tänkte oss inte någon debatt här.
Det är ett sätt att fördela det här på ett bättre sätt.
Hur ska du se till det? Ska politiken bestämma vad folk ska jobba med?
Vi tänkte oss inte riktigt någon debatt här, utan mer svar på frågan.
Det är en orimlig åsikt.
Den gemensamma nämnaren för hur dessa frågor diskuteras är att de bygger på storskalig omfördelningspolitik och att deras exceptionalistiska målbilder om kvoterade jämlikhetsideal och guldbad inte ifrågasätts. Istället gestaltas denna typ av frågor på ett närmast religiöst sätt, som en kamp mellan gott och ont, där all kritik uppfattas som ett angrepp på godheten själv. Den som påtalar tveksamheter i satsningarna på grönt stål beskrivs därför som klimatförnekare. Den som kritiserar statsstyrning av näringslivet sägs hata jämlikhet, och de som varnat för kriminalitetsutvecklingen påstås sprida populistisk rädsla och hot mot demokratin.
När man slutar lita på andra människor, det är då man tappar tilltron till myndigheter, till polisen, till journalister, till medier. Och när man börjar tappa tilltron, det är då man plötsligt öppnar sig för konspirationsteorier och att allt håller på att gå åt skogen.
Men att inte lita blint på politiker som lovar guldbad och på journalister som styr bort verklighetsförankrade invändningar är inte ett hot mot demokratin. Det är tvärtom dess garant. För det enda som hotas av pragmatiskt ifrågasättande är de fantasivärldar som inte klarar av att möta verkligheten utan kognitiv dissonans. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att verkligheten bör beskrivas som den är, inte på ett sätt som låter bra. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat.